Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Ja, vi hörde att midfast och söndagens tema är livets bröd. Och det är ju ett tema som kan ha olika innebörder. I Herrens bön ber vi: ge oss idag det bröd vi behöver. Och det är ju ord som är mycket bekanta och kanske nötta. Och för en del kanske det blivit så att det är ord som man upprepar utan att det har någon mening. Ty bröd är ju ingen bristvara för oss. Det finns på butikshyllorna eller vi ordnar det själva. Det finns tillgängligt och tillräckligt i vår del av världen. Men så är det ju inte överallt. När Jesus mötte människor i Galileen, Judeen och Samarien hade de politiska förhållandena satt sina spår. Mat för dem var inte någonting självklart. Det var brist på arbete, brist på medel att försörja sig. Kanske var det därför som Jesus använde sig av berättelser om fest och glädje och mättnad och möjlighet till arbete när han skulle beskriva vad Guds rike innebar. Dagens evangelium är ett avsnitt ur Johannes evangeliet, det sjätte kapitlet. Och det är ju ett mycket laddat kapitel. Där berättas hur människor fascinerades av Jesus när han lät tusentals människor vara med om en måltid som blev en föraning av Guds rikes fullhet. Och de här människorna, de fascinerades. Men fascinationen gick över till tumult då de insåg vilken enastående chans de hade att lösa brödfrågan för alla tider. Här hade de fått både bröd och skådespel, i den meningen att alla hade fått någonting att äta, och samtidigt hade de fått se hur Jesus gjorde under och tecken. Så många upplevde att han var alldeles för enastående för att släppas utom synhåll och utanför deras kontroll. Och med våld, om det var nödvändigt, skulle han fogas in i deras tänkta drömsamhälle där ingenting skulle fattas och ingenting kosta. Så de anstormande människorna kanske styrdes av det man skulle kunna kalla för den råa lustprincipen. Och det är ju i och för sig inte så märkligt. Mat för dagen är ju en nödvändighet. Och vi vet att brist på föda kan driva människor att desperat söka lösningar som de inte skulle ta till om de hade andra valmöjligheter. Men Jesus drog sig undan den här uppskattningen och han sökte ensamheten. Om det bara var brist på mat som fick människor att sådär beslutsamt söka Jesus, det vet vi naturligtvis inte. Vad vi däremot kan se, det är att den dialog som uppstod inte handlade om bröd för dagen utan om bröd i mycket djupare mening. Och så lyder då dagens evangelium. Jesus sa: jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte ska dö. Jag är det levande brödet som kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött Jag ger det för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade, sannerligen jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig, och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig, och jag lever genom fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. Det dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum. Amen. Jag har en liten anteckning som lyder så här. Barskvirna i Ural lämnar ett stort bröd som välkomstgåva till gästen. För brödet står som symbol för liv och framtid. Brödet står som symbol för liv och framtid. Och Jesus använde också bilden av brödet. Och då vet han att den bilden ligger nära vår dagligen förnyade erfarenhet av brödet som livsbröd. Bröd och liv och bröd hör samman. Samtidigt finns det en dynamisk händelsekedja i det existerande brödet. Och den handlar om det i skapelseordet frambringade kornet som genom människors möda planteras och sen skördas. Men i planterandet ligger en offerhandling därför att kornet dör, i varje fall bildligt talat, för att sen uppstå i mångfald. Och när kornet dör så är det ett ensamt korn, men det förvandlas till att bli en mångfald. Och vi finner att Jesus också rör sig med de här bilderna och lägger sin egen innebörd i det. Dagens evangelium är för den ortodoxa kyrkan en av de viktigaste texterna för att förstå nattvardens mysterium som en livsförening med Kristus och Kristi universella närvaro i världen. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod. Ur det stora brödet skär man ut lammet. Om någon har sett hur den ortodoxa nattvardsordningen är. Man har i det rum där man förbereder nattvard ett stort bröd. Och så skär man ut en liten bit ur detta bröd och lyfter upp det. Och sedan bryts det ner i vinet. Och då är det i deras sätt att tänka så. Att ur det brödet som finns där som en gåva skär man ut lammet, offerlammet, och så förenas det med nattvardsvinet. Och på det viset så tydliggör man i sin liturgiska tanke att brödet har en substans, men det bär också med sig egenskaper som är helt unika. Och till det unika hör att Kristus finns där. Att ta emot brödet i nattvarden är inte att ta emot ett stycke bröd allenast, utan det är att ta emot Kristus. Och vi kan ju fråga då, på vilket sätt är Jesus livets bröd? Och svaret kan ju formas så. När Kristus levde i den här världen var han utifrån sett en människa som alla andra. Människor kom i kontakt med honom på samma sätt som människor brukar komma i kontakt med varandra. Fastän Kristus redan då var skapelsens bärande grund. Det finner vi som en genomgående tanke i de apostoliska breven. Men det var ändå så att det var inte synligt i hans jordiska gestalt. Han var en människa. Och som sån kunde han vara både hungrig, trött och ledsen och glad och munter. Men mysteriet Kristus skulle bli synligt genom hans lidande och död. Han sa att så länge vetekornet inte har fallit i marken och dött, så förblir det ett ensamt korn. Men när vetekornet Kristus dör, då genombryts den begränsning som hans jordiska gestalt hade. Som uppstånden och levande har hans mänskliga natur blivit förhärligad. Från och med uppståndelsen är han Kyrios, Herren. Hans mänskliga natur genomstrålas nu av skapelseordets härlighet. Döden kan inte behålla honom. Guds makt blir tydlig, synlig, verksam i Herrens mänskliga gestalt. Han är inte längre instängd i sin jordiska gestalt. Men i och genom denna gestalt meddelar Gud sig med mänskligheten och hela kosmos. Och därmed också med dig och mig. Wilfrid Stinnesen, som är en katolsk munk, han skriver i en av sina böcker: Kristus flyter ut över hela universum. Han blir till världens medelpunkt. Han blir till den kosmiske, alltomfattande Herren. Han blir till tillvarons grund. Vi blir till en ande med honom. Och han hänvisar då till första Korinthierbrevet 6. Han är inre kraft i oss som förvandlar oss till hans avbild från härlighet till härlighet. Så Kristus är en person, ett du som Paulus mötte på vägen till Damaskus. Paulus, en man som var uppfylld av aggressivitet och våld mot de kristna. Men där möter han på vägen en person, Kristus. Och det som händer då förändrar ju Pauli liv helt och hållet. Och han kan sedan tala om att Kristus som han möter på vägen och som förändrar hans liv, han blir också immanent i honom. Alltså han är livet i Pauli eget liv. Det är svårt att använda bilder. Men det är som om han får ett nytt hjärta. Kristus med sin närvaro och sitt liv, sin nåd och barmhärtighet, bor i honom och skapar honom till en helt annan människa än han var tidigare. Våldsmannen blir en man som öppnar sitt hjärta för kärleken och frambär kärlekens evangelium. Och därför kan han i sina brev tala om att Kristus bor i mig. Men han kan också säga, jag är i Kristus. Och den formuleringen finns inte mindre än 164 gånger i hans brev. Att jag är i Kristus. Det vill säga, det handlar om att tron inte bara är något som finns i vårt tankesystem, utan det är något som får oss som personer att blir gränsöverskridande. Vi lämnar vår egen begränsning. Vi går utöver oss själva och inlämnas i Kristus. Och det kan hända att när vi betraktar vår egen spegelbild hemma så ser även inte så märkvärdigt det vi ser. Det är ju en vanlig människa. Och ändå är det så att det som kan sägas om var och en som lämnat sitt liv i Kristi händer, det är att du är inte ensam. När du ser bilden av dig själv ser du bara en skenbild. För inne i dig finns det liv som Kristus har förmedlat, och han är i dig och med dig och hos dig. Man får inte försumma att de här olika dimensionerna finns i Kristus gemenskapen och i tron. Om man vill bevara sitt förhållande till Kristus levande, så tror jag att det är nödvändigt att man gång på gång liksom både kan förvånas och beröras och bli överraskad av att tron är mer än att anamma en idé, en tanke. Det är ett liv som har en puls som går på djupet i vårt eget väsen. Kristus visar mig i mitt väsen som den som är mer än jag själv. Därför att han inifrån lägger beslag på och besjälar det allra djupaste i mig, min kärlek. Han är på samma gång större än mitt hjärta. Därför att han är vinträdet där jag endast är en gren. Och samtidigt är han Marias son, timmermannen från Nazaret. I en av sina böcker så skriver Stinnesen att det uppstår en enhet och ändå bevaras tvåfalden. Den mänskliga personlighetens struktur upplöses inte, men splittringen blir övervunnen. Det kommer en tvåenighet till stånd, skriver han. För den som tror är ingenting omöjligt. Drömmen om att bli oändlig och önskan att förbli sig själv blir båda uppfyllda. Det tål att tänka på. Och då kanske vi kan fråga till sist, vad ska du och jag göra med Jesus? Eller vad vill Jesus göra med oss och för oss? Ska vi försöka att ordna in honom i våra system så att det blir som vi vill? Eller är det så att han har en förväntan på oss om att vi ska låta oss infogas i det som han vill skapa och gestalta? Han är annorlunda. Det Gud har sagt, hör honom, lär av honom och låt er vägledas av honom. Uppmaningen att ta honom på allvar, att tro på honom, kan naturligtvis mötas av inre motstånd eller flykt i sakplanet. Vilket tecken ska du göra? Visa att du duger. Men Jesu egen hållning är att öppet och generöst sträcka sig till människor och erbjuda dem sig själv. I honom finns det bröd och den dryck som människan på djupet av sitt väsen söker. Och så riktar han sig till oss idag i denna gudstjänst och säger till oss var och en, jag vill möta dig och på nytt bli ett med dig. Och vi möts i brödet och vinet, till jag är i gåvorna, med gåvorna, men också i dig. Låt oss så be. Herre, vår Gud, i allas namn som lever på jorden, tillsammans med Jesus Kristus, din son, och i hans ande, ställer vi framför dig hela vår värld. Alla länder på jorden, alla raser, folk, fattiga och rika. Vi ber för våra barn och efterkommande, för alla som ska födas efter oss. Att vi inte ger dem stenar istället för bröd. Inte lämnar till dem krig utan frihet, fred och lycka. Vi ber för dem som nu lever. För dem som tillsammans med oss bor i denna bygd. För våra familjemedlemmar, för våra grannar och bekanta. För vänner. Vi ber också Gud för dem som vi undviker. För dem som vi har svårt att förstå. För dem som vi har svårt att älska. Därför att de gjort oss illa. Du vet hur det är, Gud. Uppfyll oss med din kärlek. Vi tackar dig för dem som gör denna värld meningsfull för oss. För dem som är oss närmast. För dem som blivit oss givna och anförtrodda. Vi nämner inför dig, Herre Gud, de som står våra hjärtan nära. I familj och vänkrets, församling och dagligt arbete. Vi nämner för de barn som skadats och dödats i Irak, Pakistan och Kenya. De sörjande föräldrarna, syskonen, kamraterna, släktingarna. Mitt i upplevelsen av hjälplöshet och svåra frågor ber vi om vila och frid för dem och den eviga glädjen inför ditt ansikte. Vi ber också för oss själva, Gud. Välsigna oss dag för dag, när våra förväntningar infrias, när livet gör ont och dagarna blir tunga. Gör oss nya när vi blir gamla. Öppna oss igen när vi sluter oss för dig och för vår nästa. Hör våra böner som vi ber i Jesu Kristi, vår frälsares namn. Amen.